Vi har gått igenom en del av materialet som jag vill gå igenom. Och det är bara en liten del, så det finns ganska mycket kvar. Vi har pratat lite grann om den heliga andes smörjelse. Dels för att uppenbara Kristus. Och dels för att visa hur totalt annorlunda Jesus är från oss. Och det behöver vi veta. Med vår vandring med honom, då händer saker och ting som är helt annorlunda. Vi tänker, varför det här? Nej, men du kan inte leda så här. Men han är annorlunda. Han kan göra precis vad han vill. Och leda precis hur han vill. Eftersom han är inte lik oss. Den tredje vi ska titta på här, och det är tre som jag går igenom för det här. Och det är den heliga andes smörjelse som uppenbara den omöjligheten att nå Guds standard i våra liv. Och standarden är ingenting mindre eller ingen mindre än sonen Jesus Kristus. Jag brukar säga att centrum för hela vårt liv, vår tjänst, vår vandring, allting har ett centrum, och centrum är Kristus. Börjar man komma ifrån honom, då är man ute på farlig mark. För han är Faderns centrum, och han är vår församlingens center. Det ska vi, på engelska säger vi, it's all about him. Allting har med honom att göra. Och det undrar jag, när jag har träffat mina, ja, elever, de har ringt telefon och så säger de, it's all about him. Och jag tänkte, det här är roligt, de har fått ta på någonting. Och det är så sant. Så den heliga ande uppenbara Kristus. Och det är väldigt svårt det här tredje. Därför att det handlar om den omöjligheten. Omöjligheten att nå Guds standard. Ingen människa kan nå Guds standard som är i Kristus. Det är ingen av oss som kan likna Kristus. Vi kan säga att Herren måste föra oss till en plats av förtvivlan, desperation. När vi inser att vi kan inte likna honom. Vi kan inte följa honom. Vi kan inte tjäna honom. Vi kan inget göra utan honom. Och det här är en desperation. Därför att nya kristna och till och med lite äldre kristna, de vill gärna försöka göra någonting. Det här ska göras, det där måste göras. Ja, det är en bit här och jag behövs här och jag måste se eller så. Och så tänker vi, ja men det kan jag göra. Men är det sagt, det kan du inte göra. Det är allting som sker ibland Guds folk, det sker genom hans ande. Så det är omöjligt för oss att säga, men det där fixar. Och jag kan gräda det. Även i tabernaklet, de som skulle göra de här fina draperier i tabernaklet, de behövde smörjelsen, andens smörjelse, för att kunna greja de här draperierna som var jättestora och vackra med cherubimer och alla möjliga på det. De behövde smörjelsen. Och vi tänker, ja men det kan vi göra, eller inte jag, men systrar. Men det kan vi inte göra. Allting ibland Guds folk i Guds hus, allting måste vara ledd och smord av den heligande. Annars är det vårt arbete. Och då är det inte värt någonting. För hela templet, hela församlingen var Guds idé. Det var inte vår idé. Utan det kom ifrån honom. Och han har sagt, utan mig kan du ingenting göra. Ja, men visst kan jag göra lite grann. Ja, det var inte det jag sa, säger Herre. Ja, men vi förmår göra ja, det här eller det där eller det tredje. Och Herren säger bara till oss, Colin, det gör du inte. Det här är ett andligt verk. Det är inte ett människoverk. Om det vore det, då skulle vi kunna göra allt möjligt. Men det är Guds verk. Och det är så annorlunda som vi skulle göra det. Vi skulle inte göra det på det sättet. Men Herren har sitt eget sätt. Och han har sin egen heligande för att göra det. Han använder oss som kanaler. Så jag säger, nej Herre, jag kan inte göra det. Jag har ingen erfarenhet av det. Ja, men det spelar ingen roll, säger Herren. Du får smörjelsen av mig. Och då är du förberedd att göra det. Du har utrustning att kunna göra det. Men jag har aldrig gjort det förut. Nej, jag vet. Men nu ska du göra det. Du är smord just nu för det här arbetet. Och det är underbart. Det förlöser oss ifrån det här press och stress och tryck. Vi måste bete oss i eller så. Och måste kunna göra sig eller så. Det är så här flyttigt ifall jag har vatten på bordet. Så det finns, jag vet hur lätt det är att komma under pressure, stress. Vi har alla varit där. Men Herrens väg är så underbart. Det finns någonting som heter vila. Och många har missförstått det här. Vila, vad är det för någonting? Jag kan gå och sova 8 timmar, då får jag vila. Ja, det får du. Men var det det som Herren menar? Att du ska få fysisk vila? Ja, det var inte det som han egentligen menade. Det finns en annan vila. Och det är en vila i Herren. En vila i allt det andliga arbetet som finns, som vi är involverade i. Det finns en vila. Gud upplevde, hade vila. Han skapade 6 dagar. Och sen på den 7:e dagen så vilade han. Så om jag skulle fråga dig, vilken var den första dag som människan hade? Var det första, andra, tredje, fjärde? Vilken var människans första dag? Ja, det var faktiskt den 7:e dagen. Han var skapare den 6:e dagen. Men inte en hel dag. Det var en massa andra djur och sånt. Men 7:e dagen var hans första hela dag. Alltså vi föddes in i vila. När vi kom till Herren, när vi blev pånyttfödda, så föddes vi in i Herrens största och mest underbara gåva. I Herrens verk är det här, för mig i alla fall, den underbaraste gåva. Det är vila. Andligt vila. Herre, jag tar inte av det. Och Herren säger, jo, jag vet det. Du är inte menad att klara av det dig själv. Jag har allt du behöver. Om du bara vilar i mig. Ja, men jag kan inte göra det, Herre. Jag kan inte bara vila och njuta av din närvaro. Det är för mycket runt omkring mig. Så säger vi. Det kan en pastor säga. Jag vet att bete har tider. Jag har haft tider som en pastor. Det är så. Det kretsar runt dig. Och man ser inte hur man ska klara av det här. Men huvudsaken är att vi kommer in i vila. För det är egentligen det inte vi som måste klara av någonting. Om vi försöker själv. Och vi ser på allt det som måste göras. Så tänker vi, ja, det är hopplöst, Herre. Det går inte. Jag kommer ner under mina skolskraft och tänker, nej, det är ingen mening att fortsätta. Jag klarar inte av det. Nej, det gör du inte, säger Herren. Om du försöker göra det i egen kraft. Om du inte gör det, om du vilar i mig, så ska du se att det som jag vill ha gjort, det kommer att bli gjort. Men om jag stressar, om jag går nästan under, det blir inte. Jag försvinner några dagar eller några veckor. Är det så? Jag kan tala från erfarenhet och det kan bli säkert. Men det är samma alltså när vi ska tjäna Herren. Vi kanske har ett arbete, vi har ett hem och sköta. Vi har vänner som ringer, vi har släktingar som kommer. Vi har allt möjligt som måste göras. Så frestelsen är i livet att göra mer än Herren bekräftar. Vi måste göra se och så och tredje och fjärde. Och sanningen är att vi måste inte. Herren ger oss den kraft vi behöver i de situationerna han vill att vi ska vara. Han vill att vi ska gå in i. För det är inte allting som vi måste gå in i. Vad heter han? Dave Wilkerson. Han, jag tror det var, om det var innan eller efter han byggde en församling då i New York. Herren sa till honom en dag, för när han började se de jättestora behov som människorna hade där i New York, han visste inte vad han skulle göra. Men Herren sa till honom, David, det är inte din uppgift att möta varenda behov, utan jag kallar dig att möta de behov som jag leder dig in i och inga andra. Det är frestelsen att göra så mycket. Vi kommer ur vilan och jag brukar säga, vi kan inte titta upp och se bottom. Ja, det var. Men det är så ibland. Man kan knappast se upp. Och då förlorar man den blicken på Jesus. Man ser på problemen. Man ser på allt runt omkring sig. Tänk om vi förlorar blicken på Jesus. Vi får inte förlora blicken. Don't lose your vision of Jesus. Sjöng vi många, många år sedan när jag först kom till Sverige och mötte Herren på ett sådant underbart sätt. Vi sjöng den här sången, Don't lose your vision of Jesus. Keep your eyes ever on him. Many loved ones, friends and dear loved ones, have lost their way. They have lost their vision of him. Jag kan inte säga vad det är på svenska tyvärr. Men hoppas att ni förstår engelska. Don't lose your vision of Jesus. Den heliga ande förvandlar oss så att vi ska vara förändrad till Kristi avbild. Och han vill använda allting som han leder. Allting för att förändra oss. Han använder svårigheter. Han använder tuffa saker och passage. Han använder bibelstudier. Han använder församlingen. Han använder var och en av oss. Han har så många han kan plocka ifrån. Det är inte bara en sak. Ja. Yeah. Alltså utan mig, ja, då faller allting. Men det är inte sant. Det faller inte. För allting vilar inte på mig. Allting vilar på honom. Om inte han bygger, det är värdelöst som vi försöker bygga. Eller hur? Om allting med Guds verk vilar på mig, och jag måste klara av det, då har jag förlorat innan jag har ens börjat. Det finns en vila. Och det får vi inte glömma. Och den vilan, det är erfarenhet. Kristus är visst teologiskt. Men han erfarenhet. Og det underbare at man kan erfare hans nærhet. Man vet når han der, og man vet når han ikke der. Hans nærvaro betyder så veldig mye for oss. Mose, hva sa han? Gå inte. Vi vägrar gå där inte du är. Det bästa som vi kan göra, det är inte vad Herren vill. Vi kan göra det bästa när det gäller vår rättfärdighet. Det är så ofta och så vanligt att unga kristna, de har blivit frälsta av nåd. Som jag, när jag mötte Herren för många år sedan, så hade jag ett jobb på en järnfabrik. Och det var den värsta platsen på jorden jag ville vara. Men jag förstod att Herren hade en mening, jag var där. Jag ropade högt, Herre, en dag till av nåd. I över 2 år så gick jag där bland skroten. Och sa, Fader, tack för en dag av nåd. Det var inte min rättfärdighet. Jag mötte nåd. Jag mötte nåd. Och det betyder allt för mig. Vi är frälst av nåd. Och det säger de nyfrälsta. Vi är frälsta av nåd. Och det är begynnelsen. Men sen finns det en helgelseprocess där vi blir mer och mer lik Jesus. Och den helgelseprocessen har många missförstått. De är glada att frälsningen är av nåd. Men det här arbetet med helgelse, vad är det för någonting? Ja, det är att Jesus bor i oss. Mer och mer och mer. Han blir uppenbarad i oss mer och mer och mer. Det är pågående vision av Jesus. Pågående och växande syn, kunskap om honom och syn på honom. Visionen om honom. Han växer till i våra liv och vi blir helgade. Men vad är det som händer i helgelse? Är det jag som försöker göra någonting? Jag var frälst av nåd. Men blir jag helgad av nåd också? Det är en fråga. Och jag ställer frågan till dem som lyssnar också. Hur blir jag helgad? Jag blev inte frälst genom att jag gjorde mycket saker. Jag försökte leva det bästa liv jag kunde. Jag följde allting som pastorn sa det. Följde allting som undervisades. Jag gjorde allt vad jag kunde. Jag vittnade när jag kunde. Men blir jag helgad genom att jag gör det? Men det är så många som tror det. Det är så många som tror att jag måste. Och de går under ett press. Stress. Jag måste göra någonting. Göra någonting. Göra någonting. Men Herren vill lösa oss ifrån att behöva göra någonting. Utan det som Herren vill att jag ska göra, det kommer han att ge mig. I vila. Och med den här awareness, medvetenhet om det är Herren som ger mig i mina händer vad jag ska göra. Det är inte vad jag ska göra själv. För det är inte helgelse. Det följer ett mönster för att bli lik the original, den äkta, men det är bara en kopia. Nej, vi vill ha den genuin. Och den genuin, det är Kristus. Han är den genuina. Kristus. Och helgelse har allting med Kristus att göra. Och jag menar inte med det vi ska sluta läsa Bibeln, absolut inte, nej. Det var inte det jag menar. Vi ska inte sluta evangelisera, nej, det är inte det jag menar. Vi ska inte sluta be, absolut inte. Men vi ska inte titta på allt det här som om som måste göras för att jag ska bli helgad. Det står i första Korinthierbrevet, Kristus är min helgelse. Det inte ens står att han ger mig helgelse. Eller jag måste anstränga mig för att bli helgad. Nej, han säger, jag är, Colin, din helgelse. Halleluja. I am, jag är din rättfärdighet. Jag är din frälsning. Jag är din visdom. Jag är din helgelse. Han är, och han bor i dig. Han bor i mig. Därför är han allt han är i mig. Det är så underbart. Egentligen, det är så enkelt. Men vi har gjort det så svårt och ja, jag vet vilket ord jag ska jag vet inte vilket ord jag ska använda. Men han är allt. Det står inte att han ger mig visdom. Det står inte att han ger mig helgelse. Utan det står att han är det. Han inom mig är allt det här. Och då är jag helt befriad ifrån att försöka bli det. Nej, jag ser Jesus är allt det här för mig. Och då blir han så stor. Vi måste göra honom stor. För han är den enda som är stor. Och i församlingar idag så ofta är det människor som blir så stora. Jesus blir så liten därför att det talas så mycket om, så lite om honom. Det talas mest om stora människor. Eller vad vi gjorde när vi var ute och evangeliserade och se eller så. Det var vi som gjorde mycket. Så är vi stora. Vi förlorar blicken på honom som är störst. Och så blev vi störst. Och då missar vi allting. Då frågar vi efter en lång stund. Vad är Jesus? Var är han? Var är hans närvaro? Vad har vi missat? För vi har missat honom. Nej, vi måste ha honom hela tiden. Och när efter ett möte jag känner att jag vill prata lite mer om Jesus. och jag tror att det ligger någonting i det. Vi kan förlora honom i en massa andra saker och ting. Vi kan förlora honom. Det är väldigt viktigt vad vi ser och vad vi hör. Nu går jag lite till bilden som jag har ritat upp. Men just här. Vi sa förut att Gud börjar inifrån och ut. Han börjar alltid i vår ande. För det är där den helige ande har gjort sig ett med oss i anden. Det är där vi har fötts på nytt. Inte i kroppen, inte i själen, men i anden. Det är där Jesus med sin ande bor. Halleluja. Han bor där. Och fienden, han arbetar utifrån och in. Han börjar med kroppen. Sen fortsätter han med till själen. Och till sist, hans målsättning har varit att förstöra, ruinera det andliga liv med Gud. Det är det han är ute efter. Han är inte i första hand ute efter våra kroppar. Inte ens vår själ. Utan det är någonting för honom som är allra viktigast. Han vill ruinera, han vill sluta vår gemenskap i anden med Herren. Det är det som är det farligaste för honom. Finns det en grupp som lever i sin relation, den helige andes relation och Jesu medvetenhet, då är fienden rädd. Han är rädd för Jesus och han är rädd för dem som lever i Jesus och som Jesus lever i dem. Han är rädd. Han är inte rädd när vi låtsas vara kristna. Och det är många som gör det. Men han är inte rädd för det. Han är inte rädd för det oäkta. Han är rädd för det äkta. Men det är viktigt. Trots att fienden börjar med kroppen. Det är inte för oss att stänga våra ögon. För det finns delar av kroppen som vi måste också vaka över. Och jag har bara tagit upp två saker här. Vad vi ser och vad vi hör. Och det har mycket med tvn att göra. Om jag tittar på hur många timmar jag sitter framför tvn varje kväll eller varje dag eller varje vecka. Det är inte så mycket, men ändå. Man kan sitta kanske en timme på kvällen eller två timmar. Och det kan bli så att säga 14 timmar i veckan eller mer, 20 timmar i veckan. Men vad man ser är världen och allt vad världen har att ge. Och vi blir påverkad av det som vi ser, det orena till exempel. Vi tittade lite grann på kropp, själ och ande. Vad vi är, ja, vi är byggt med tre delar, kropp, själ och ande. Och vi har pratat lite grann om två saker angående kroppen. Delvis är det ögon vad vi ser och dels öron vad vi hör. Och det är så viktigt att vi förstår det här och är medveten om det här, att vi måste vara vaken över vad vi ser. Inte minst de nyfrälsta som inte förstår faran i det här. Men vi som är lite äldre i tron, vi kan också sjunka ner. Det gjorde de i Efesus. De sjönk ner och tappade den kärleken. De måste ha haft kärlek att börja med. Men de förlorade den första kärleken. Och det får vi absolut inte göra, vänner. Han är allting. Vi tänker, han ger oss mycket. Det gör han. Men hemligheten är att han är dessa som vi ber om det här, han svarar. Vi ber om det där, han svarar. Vi ber om det tredje, fjärde, femte. Men han är inte vår tjänare. Han är vår mästare. Vi har gjort honom till en tjänare. Men vi är tjänare. Det är så viktigt att vi vet vad vi tittar på. Att vi är helt klara över det som är hälsosamt att titta på och det som är ohälsosamt. För det mesta, jag ska inte göra en procent, men det mesta av vad som kommer genom tvn är ruttet. Det kommer från fienden. Och vi kan tänka, ja, men det var roligt. Det där lek som de har, visst var det roligt. Men det är alltid någonting som är negativt och som vill fresta oss på ett eller annat sätt. För det är så de beter sig i de här lekarna och så vidare. Det är orent. Så mycket är. Så vi måste sätta upp en vakt framför våra ögon. Jag tror det var David, kung David, som bar om det här, om jag inte har fel. Sätta ett skydd för mina ögon. Det där skyddet måste vi ha. Inte minst de yngre i Herren måste ha ett skydd framför deras ögon. Men sen är det som vi hör som är så viktigt. Alltså, jag kan höra två personer. Den ena kritiserar den andra och den andra kastar det där svenska ordet på den andra. Alltså, de anklagar varandra, de är elaka mot varandra. Jag har ett val. Och valet är att fortsätta att lyssna eller gå. Vad frestelsen är, det är att fortsätta att lyssna. Det finns någonting, hur ska man säga, syndig i vår natur. Hur ska jag förklara? Som tycker om. Eftersom vi har en fallen natur, så finns det en benägenhet att tycka lite om det här ruttet. Eller är det bara jag? Det tror jag inte. Vi har alla en fallen natur. Och frestelsen är där. Men också, upplever jag att när jag vill ha andlig gemenskap med någon och jag hör runt omkring mig kanske de som pratar dåligt och jag vill inte ha det, men jag vill ha Jesus. Jag vill att vi ska kunna prata om honom. Alltså, det står i en av profetböckerna att de som älskar Herren, de som, jag minns inte hur det står nu, bitterhet säkert, Herren skrev en bok om dem.
En minnesbok.
Ja, en minnesbok. Mm. Vad skriver han i min minnesbok? Vad är det att jag tycker om att höra på negativa saker? Eller att Colin, han älskar det, att tala om Jesus. När vi har varit i hans närvaro under ett möte, ska vi säga. Eller om vi har samlats till bön. Det är så lätt att återgå till det vanliga. Och det är ingenting fel nödvändigtvis i det vanliga. Men är det vad Herren vill? Att vi ska njuta av hans närvaro. Och sen plötsligt så börjar vi prata om detta och detta och allt möjligt. Jag vill hellre vara kvar i vad Herren har sagt och hans närvaro. Jag vill inte avbryta det. Vi avbryter det så lätt, verkar det inte vara så. Vi övergår till andra ämnen att prata om. Men det är väldigt svårt att lämna hans närvaro och börja prata om någonting annat. Jag upplever det så. Men hur ofta vi gör det? Och jag har suttit där och tänkt och pratat. Och även upplever precis samma sak. Varför är det att vi gör så? Är våra vardagliga det som vi gör varje dag, är det viktigare än att njuta av Jesus, samtala om honom, fortsätta den ande som vi har haft i mötet eller bönemötet, fortsätta, stäng inte av Jag vet att någon gång måste vi börja prata om det jordiska. Det förstår jag. Jag är inte dum. Men att bara kapa av en tid med Herren, det är lite främmande för mig. Det går från en värld till en annan värld. Och jag är inte säker att det är det som Herren vill. Jag är inte alls säker på det. Så vad man hör, när det är negativt, så finns det valet. Antingen går jag, eller sitter jag kvar och lyssnar. Vi måste ha någonting över våra öron också. Ett skydd. Så att vi vet vad vi ska göra när någonting händer. För jag vill inte lyssna. Men jag vet att jag kan falla in i det. Men jag vill inte.
Ja.
Ja.
Jag har så sett, och Gud, en vakt i min mun. Jag tänker, vi talar också. Vi, ja, han sa, sett en vakt i min mun någonstans.
Ja.
Och då tänker jag, vi faller in också i det och talar saker som bedrövar Guds ande. Vi också.
Ja. Det är lätt att göra. Jag menar, vad står det? Att vi ska stå till svars för vartenda ord vi har sagt. Om vi har sagt något negativt, något kritiskt mot någon, då om det orden kommer vi att stå till svars över. Och det är Herrens ord, det är inte mitt ord. Och vi har med honom att göra. För vi kommer alla att stå inför honom. Men jag vet att om Herren belyser någonting vi har gjort. Om han kommer till mig och säger, Colin, det där skulle du inte ha gjort. Det där har sårat fader. Omedelbart vill jag gärna säga, fader, förlåt mig. Förlåt mig. Att om vi kan vara snabbt att be om förlåtelse, det är så viktigt. Vi får inte bara låta det pågå och vi sover på det, och det växer nästa dag, det blir ännu sämre. Det är bäst att man får det klart med Herren. Och om man är medveten om saker man har gjort, man behöver inte gå in med en liten ficklampa och titta, nej, men vad har jag gjort för fel under mina 70 år? Nej, det är inte det. Utan Herren kan visa oss om det är saker som vi måste göra upp med Herren. Det är det som vi måste göra. Annars är det illa ute. Och vi har ett uttryck på engelska. To keep short accounts with God. We must keep short accounts. Jag vet inte hur man kan jag missar ord. Jag förstår vad. Jag tror vi förstår vad vi menar. Att vi ska vara så nära honom, så nära korset som möjligt. Så när heliga ande kommer till oss, Colin, det här har du aldrig bett om förlåtelse. Då går jag till korset på en gång och säger, fader, förlåt mig, forgive me. Och har vi alla säkert upplevt hur den heliga ande har kommit och sagt, Colin, eller fadern, Colin, du har aldrig bett om förlåtelse för det här. Och han har sagt det till mig. Och så fort han gör det, jag säger, fader, förlåt mig. Förlåt mig, jag vill inte ha det här kvar. Give me a clean slate. Eller hur man översätter det där. Ge mig ett rent, ja, vad man skriver på. Blad. Jag vill ha ett rent blad. Och det är det här också, den här relationen som vi har. Det är det här som vi måste ha. Renhet. Inte någonting som vi pressar fram. Det är inte det renhet. Det är renhet i anden. Renhet att leva rent inför Gud. Inte att jag måste kolla allting. Är det rent? Är det rent? Nej, alltså jag blir en människotittare. Istället för att titta på Jesus, jag tittar bara på mig själv. Och det hjälper det inte. Men utifrån min relation till Jesus, då kan det komma upp alltså saker och ting. Och jag kan minnas utan att den helige ande påminner mig. Jag kan komma ihåg. Men just att bevara ett rent blad, om ni förstår vad jag menar. Det är så viktigt. Lämna det inte till imorgon. Lämna det inte liksom ett par timmar framför. Gör det nu. Annars kan du glömma det. Och då kommer du inte ihåg. Men det växer. Det är inte så att det försvinner. Den är kvar där. Och det är nödvändigt att vi tar tag i det på en gång. Är ni med? Bra. Ja. Halleluja. Jag återgår lite till vad jag har skrivit här. Jag vill säga det här. I den skola som vi är i, som heter Kristi skola. För hela livet är en skola. Andens skola eller Kristi skola. Och vi lämnar aldrig den skolan. Nej, vi blir inte fullfjädrad. Utan vi är det hela livet i skolan. Men det finns olika lektioner. Och den första lektion finner vi faktiskt i Johannes 15 och vers 5. Vi kan slå upp. Jag har inte slått upp så mycket än. Men vi tar det här åtminstone som en början. Johannes 15. Och vers 5. Kapitel 15 och vers 5. Vem som helst kan läsa.
Ja, jag är vinstocken. Ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra.
Det här är den första vi måste lär oss. Vi måste förstå. Det är många som inte förstår det. Det är för att det är så många som tänker, men jag kan göra lite grann. Men det var inte det som står. Ja, men visst måste jag kunna göra lite grann. Alltså i det kristna livet, det vill säga. Inte i vardagslivet. Men i det andliga liv, visst måste jag kunna göra någonting. Men vad säger Herren? Säger han så? Utan mig kan du göra lite grann. Nej. Han säger inte det. Men vi lever ofta som om det var det som han sa. Karin, du kan göra lite grann utan mig. Men han säger utan mig i ditt andliga liv. Utan mig kan du ingenting göra. Därför att allting kommer ifrån hans liv inom mig. Ingenting i det andliga livet. Och allt i det andliga livet, ska vi säga, måste komma ifrån honom. För utan honom kan vi inget göra i vårt andliga liv. Vi kan säga, ja, men visst kan jag be. Visst kan jag be. Men jag frågar, kan du be? Utan den heliga ande, kan du be? Kan jag be utan den heliga ande? Det kan jag inte. Jag kan säga en fin bön. Jag kan formulera det så gott jag kan. Jag kan be för, ja, väldigt mycket. Men om jag inte ber i anden, om det inte är anden som förlöser mig in i bön, jag når taket. Jag når inte högre än taket. Det måste vara den heliga ande, vänner. Det är därför Jesus sa, utan mig, utan min ande, kan du inget göra. För det börjar inte genom min förmåga att jag kan det här. Jag kan ingenting. Det finns den här andra sidan naturligtvis. Med honom kan jag göra allting. Men vi tar den första läxan först. För det är det som vi har missförstått. Många har missförstått. Utan mig, visst kan du göra lite grann. Nej. Utan mig, säger Jesus. Utan min ande i dig kan du inget göra i det andliga livet. Det är den första, den grundläggande läxa vi har att lära oss i den här skolan. Vi måste komma till ingenting. Vi måste komma till den svagheten, ska vi säga, av att inte kunna göra någonting. För det är en mänsklig svaghet, ska vi säga. Jag måste kunna göra någonting. Men Herren säger nej. Nej, Colin. Annars kallar du mig en lögnare. Om vi säger att vi kan lite grann. Jag kan predika lite grann. Jag kan inte. Om inte Herren smörjer vad jag vill säga, det är värdelöst. Jag vill inte nå ditt sinne, eller dina känslor, eller din vilja. Lever inte vi i anden om vi försöker vittna om Gud eller vad det var må? Och om jag är en duktig talare, jag har talets gåva, så att folk förstår mig. Vet du vad som händer? Jo, med min duktighet att formulera undervisning så att människor förstår med vad jag försöker säga. Vet du hur långt jag kommer? Jag kommer så långt som till en annan människas huvud. Predikar jag med huvudet så når jag andra huvuden. Om jag är en känslomässig människa och jag talar med mina känslor, jag blir så fullt av att prata, att leva i känslorna, och jag kan vittna med mina känslor. Men vet du hur långt jag kommer? Jag kommer till en annan persons känslor. Så är det. Det finns de som har en stark vilja. Som min mor. Hon är hos Herren nu. Så jag kan säga det. Men det finns de som har väldigt starka viljor. Det har inte jag. Tack och lov. Men ibland kan en stark vilja vara bra. Men oftast är det inte bra. Alltså om jag vittnar, om jag predikar, om jag evangeliserar. Du måste ta Herren nu. Nu är det tid. Nu är det dags. Nu måste du. Jag använder min vilja så starkt. Vet du hur långt jag kommer? Till den andra människans vilja. Min vilja når en annan mans vilja. Mina känslor når andra känslor. I andra personer. Mitt huvud. Min duktighet. Att säga saker och ting. Det går till en annan människas huvud. Gud arbetar. Ifrån ande. Han arbetar inte utifrån kroppen. Och inte ifrån själen. Han arbetar alltid ifrån anden. För det är där. Han möter oss. Det är det han lever med oss. Det är det vi upplever. Hans närvaro. Allt sker i anden. Gud arbetar i anden. Han arbetar i mig genom hans ande. Och om jag delar Guds ord eller vittne eller vad jag gör, om jag gör det i anden, så kommer jag att träffa inte en annan människas känslor eller tankar eller vilja. Jag når till deras ande, för det är där Gud arbetar. Det finns mer att säga efter det här, men först och främst är det det som är det viktigaste. Jag måste nå en människas ande, för det är där Gud arbetar. Det är därför Jesus sa, utan mig kan du inget göra. Ja, men jag är en stark människa. Jag har en stark vilja. Jag har starka känslor. Jag har klara tankar. Ja, men det hjälper inte. Det hjälper inte. Gud vill nå ande. Det hjälper inte med huvudet. Vi ska läsa den här boken, Guds ord, och få i oss ordet, så att anden har någonting att jobba med. Men alltså, det måste vara andens. Anden gav den här boken. Det är han som måste tolka den, vänner. Och han kan tolka den inom oss när vi har lärt oss vissa verser. Underbart. Läs Guds ord. Kom ihåg verser. Så många verser som möjligt. Och den heliga ande kommer att använda det. Men det måste bli den heliga ande. Det måste bli levande. Vad som är problemet idag, det är att vad vi ger, nu talar jag om mig själv. Alltså, vad vi ger är antingen död eller liv. Finns ingen mellan. Antingen är det död eller liv. Död är när det är jag som ger till människorna evangeliet eller vad det vara må. När jag ger det från huvudet, från känslor. Till exempel. Då kommer det från mig, inte från anden. Det är ett dött ord. Det var det som Paulus säger. Han tjänar i anden. I Romarbrevet 1. Vi tjänar i anden. Det var något år sedan jag råkade se den versen. Jag trodde inte det var i Bibeln. Men det var det som Paulus sa. Vi tjänar Herren i anden. Vi känner inte Herren genom att göra det här, göra det där. Vi tänker tjänst, det är att göra en massa saker. Och det är inte fel nödvändigtvis det där. Men han sa att vi tjänar Herren i anden. Det är så viktigt. För det är det som församlingen är, det är det som Guds verk är. Det är det som Gud gör. Han ger liv. Han ger inte ett dött ord. Han ger liv. Han ger ett levande ord. Det här är väl en levande bok. Det var en pastor, tror jag det var, en evangelist. Han evangeliserade genom att ställa boken, Bibeln, ner på backen. Och så tog han av sig hatten. Och la hatten över Bibeln. Och han ropade ut. Det lever. Det lever. Den lever. Och så pekade han under hatten. Och så folk stannade och tittade. Ja, den lever. Den lever. De kanske trodde det var en orm eller någonting. Och när det hade kommit en grupp runt. Så tog han bort hatten. Och han höll upp Bibeln. Den lever. Den är levande. Så kunde han predika evangelium. Han hade sin hörskaran. Men den lever, vänner. Det är inte en dörrbok. Vi ska få i oss så mycket som möjligt. Men Herren använder den när anden kommer och levande gör. Jag är rädd när jag ska tala. Jag är rädd att säga någonting av mig själv. Att det ska bara komma som ett dött ord. För jag ska hållas till svar för det där. Inte bara det, också det är att jag vill ge liv. Jag vill se tillväxt i anden. I församlingen, i var och en av våra liv. Eller hur? Oh, this is good. I'm enjoying. Får vi ta en liten tid till? Är det bra? Ja. Jag tror det är bra om jag avslutar det här om kropp, själ och ande, vad jag har skrivit upp här. Vi har tittat lite grann på kroppen och lite grann på själen, alltså sinne, viljan och känslor. Men vi har inte rört anden. Och det finns tre funktioner, ska vi säga, av anden. Vi har samvete. Vi har gemenskap med Gud. Och vi har uppenbarelse. Det finns de som menar att samvete skulle gå i själen. Andra som menar att det är en funktion av anden. Jag vill inte dividera med dem. Jag har skrivit det under anden. Men ni vet vad ett samvete är för någonting. Vi vet när vi får ett dåligt samvete. Det vet jag. Jag tror alla vet det. Och när vi har ett gott samvete, då vet vi det. Och det är alltså också en röst. Herren använder samvetet för att tala om för oss. Det här var bra, Colin. Det var inte bra. Jag känner det i mitt samvete. Men samvetet kan också behöva justeras. Jag tror jag har sagt det här förut. Att vi kan ha indoktrinerats när vi var ung. Att någonting var fel. Det där var fel, Colin. Fel, fel, fel. Så när det kan komma upp senare i livet. Då tänker jag att det är fel. Det är fel. Men om det inte står att det är fel här, så är det inte fel. Men jag kan indoktrineras att någonting är fel. Och då blir det mitt samvete går i aktion, börjar agera när det där händer. Det är väldigt viktigt att låta den heliga ande justera vårt samvete. För det är det han gör om man får. Sen är det gemenskap med Gud. Och den centrala i både ande och hela kropp, själ och ande. Det centrala är gemenskap med Gud. Det är därför vi föddes. Gud vill ha gemenskap med oss. Man ser det från Adam och Eva. Gud var med i Edens lustgård. Varför det? Det är för att han vill ha gemenskap med människan. Vi ser det hela tiden i tabernaklet, i templet, i gamla testamentet. Gud vill vara nära sitt folk. Han vill inte vara långt bort. När de byggde tabernaklet och de vandrade genom öken, men de stannade nu och då ganska ofta. När de stannade, då hade de tabernaklet i center. Och så runt tabernaklet fanns de 12 stammarna i sina egna tält. Så de var runt om tabernaklet. Det vill säga att Gud var i centrum. Han ville vara hos sitt folk. Och det har alltid varit så. Det viktigaste för Herren är gemenskap med honom. Och det är det som fienden vill förstöra. Sen är det uppenbarelse. Det är i vår ande att den heliga ande uppenbarar Jesus. Uppenbarar sanningen. Det är det den heliga ande gör. Och de här är i en rätt ordning. Innan vi kan ha gemenskap med Gud. Och innan han kan uppenbara för oss någonting av Jesus, någonting av sanningen. Då måste vi ha ett rent samvete. Om vi har ett rent samvete, då får vi gemenskap med Gud. Har vi ett dåligt samvete och ingen gemenskap med Gud, då blir det ingen uppenbarelse heller. Det börjar med ett rent samvete. Det fortsätter med gemenskap med Gud. Och det fortsätter med uppenbarelse. Det är det vi har i vår ande. Han lever i vår ande. Halleluja. Han lever i vår ande. Den heliga ande har kommit tillsammans med vår ande. Vi har blivit på nytt född. Och nu bor han i oss. Med gemenskap. Hans närvaro. Hans sanning. Hans kärlek. Allting som är i Kristus. Har vi i oss. I vår ande. Men fienden vill förstöra. Ruinera allt. Men han får inte. Vi vakar över varandra också. Vi ber för varandra också. Men det är i anden. Utan mig kan du ingenting göra. Du behöver min ande. För allting. Och så är det. I anden. Med anden. Av anden. Så nästa gång vi står upp och ber. Så säger vi, Fader, sänd den heliga ande. Kom heliga ande. Befria mig från allting som hindrar att den heliga ande kan be igenom mig. För har vi förstått att när vi ber så är det viktigt att vi ber tillsammans med Gud. Att vi ber samma bön som Gud ber. Som anden ber. Han är en förebedjare. Vi ber tillsammans med honom. Ber det som han ber. Det är två som ber samma bön. Och då blir det anden. När vi vet att den heliga ande motiverar det här vi måste be. Så börjar vi be, Herre, jag kan inte be, men be nu i mig, genom mig. Och så börjar den heliga ande ge mig liv. Och jag vet inte alltid vad jag ber. När jag inte vet så ber jag i tungor. Men att den heliga ande ber tillsammans med mig. Så det blir inte någonting som är rutin. Vi brukar be så här. Det får inte bli rutinmässigt. Utan Gud är original. Den heliga ande är en original. Och vi är originala. Vi är inga kopior. Det är för många kristna som är kopior. Jag älskar dem, välsignar dem, Fader. Men så är det.